Hej och välkomna till podcasten Oss ADHD emellan.
Hallå, Stella Österling här.
Underbart, Stella, att du är här. Vi har alltså en ny gäst och det är Stella. Stella och jag är båda med Attention som ambassadörer. Och vi träffades för första gången på Tim Bergling Foundations konsert i december. Var det va?
Ja.
Ja, det var jättefint att träffa dig. Och jag vet att jag tänkte på att det var så mysigt att du satt bredvid mig. För att jag var typ lite så här, jag vet inte varför, men jag var lite stressad över att jag inte kände någon så bra. Men du var så peppig och härlig.
Att du var där.
Ja, men jag har ett väldigt fint minne av dig att du fick mig att liksom så här gå loss lite.
Jag mådde väldigt dåligt i den perioden.
Mm.
Hade hänt mycket i livet. Så det var inte säkert att jag skulle vara där den dagen. Just men jag tog mig dit ändå. Det var så skönt att ha dig där. När vi stod och dansade.
Men det kändes som att vi kunde liksom så här, vara lite fria i att så här, ja, saker och ting suger ibland. Men nu är här i alla fall. Och det kändes liksom, ja, det var fint. Jag var trygg med dig.
Det är som,
och det är inte många personer jag är trygg med. Kan jag säga. Så ta det som en komplimang. Stella har ju då uppenbarligen ADHD, men du har också autism.
Ja.
Hur gammal var du när du fick din ADHD-diagnos?
Då var jag 5. Det var mellan förskolan och skolan.
Mm. Väldigt tidigt, helt enkelt.
Det hade varit väldigt stökigt på förskolan med många utbrott. Och till slut hade jag inte ens fått vara med de andra barnen. Mm. Utan jag blev satt i källan och fick ha 2 specialpedagoger som var jättefina faktiskt. Mm. De förstod att jag mådde dåligt och de ville ändå göra min sista tid på förskolan innan jag skulle börja den riktiga skolan så bra som möjligt. Så att de tog ut mig på utflykter de flesta dagarna.
Alltså ni själva liksom?
Mm, och det var jättefint. Det var väldigt bra att de såg det. Och det finns bilder. Jag träffade Jane som var en av de här pedagogerna.
Mm.
Jag fick kontakt med henne i höstas. Det var så sjukt magiskt möte för att jag var med på en Nanne Grönvalls föreställning på Rival.
Mm.
Och var på scenen och pratade om mitt liv.
Mm.
Och då hade jag bjudit dit en vän.
Mm.
Och hon bjöd med sin mamma.
Mm.
Och sen efteråt så gick jag fram och hälsade på hennes mamma som jag aldrig har träffat innan, trodde jag.
Mm.
Och vi hälsade bara hej hej Stella, Jane. Och sen några veckor senare när jag pratar med dem i telefonen och vi har lagt på, då får jag ett sms från min vän där det står: gick du på den här förskolan när du var liten? Och jag bara, hur fan vet du det? Och hon bara, ja, det var min mamma som jobbade med dig. Hon var en av de pedagogerna som tog hand om dig den sista tiden.
Mm.
Och det är så sjukt. Och hon har alltså sparat ett fotoalbum från den tiden i 17 år. För att hon förstod att jag kanske inte, för jag hade ett eget album. Men hon förstod att jag kanske inte skulle ha kvar det.
Mm.
Hon har sparat i 17 år för att kunna ge det till mig.
Det där känns ju nästan så här magiskt. Det är lite magiskt där.
Och det kan man se bilder i det albumet där jag är nere i källaren i det lilla rummet och leker med kartonger.
Åh. Men det känns ändå så här fint att höra att de pedagogerna liksom räddade upp den situationen så mycket som möjligt.
De ville ju bara ge mig liksom en sista bra tid.
Precis.
Oavsett hur stökigt hade varit innan.
Och när du refererade till liksom stökigt, var det liksom att du fick så aggressionsutbrott och var arg och sådär?
Kommer inte ihåg någonting av det från förskoletiden. Eller knappt alls egentligen vad det var som startade.
Det är också väldigt vanligt när man har ADHD att man inte kommer ihåg så mycket från barndomen. Men sen när du började då i riktiga skolan, som man säger, vad skedde där liksom?
Det funkade väl ganska bra i början, men så småningom så började jag få utbrott även där. Jag hade ju fått min ADHD-diagnos på papper då, men jag brydde mig inte så mycket om det. Jag började kasta suddgummin i klassrummet för att någon uppgift var tråkig. Eller för att jag kanske inte förstod uppgiften, men inte kunde säga det till någon. För att jag knappt förstod själv vad det var som hände inuti mig. Det svårt att komma ihåg så jättemycket.
Nej, men jag vet. Jag kommer bara ihåg så här, vissa saker. Mycket har man ju fått berättat för sig. Idag vet jag ju att det är annorlunda liksom, när man jobbar med barn med diagnoser.
Så när du sa annorlunda. Ja. Jag hade ju i början så hade jag en lärare som förstod mig och som såg mig. Och det funkar ju bra då. Även om det var lite stökigt ibland. Men,
vilket det får vara för att du har en diagnos.
Ja. Men när hon slutade, då blev det kaos, kaos, kaos. Det var en ny lärare, yngre, som inte såg mig på samma sätt eller kunde finnas där.
Ja.
Och den här tryggheten med att hon som hade sett mig och förstått mig försvann, det skapade en väldigt stor otrygghet i mig.
Men det där kan jag tycka är alltså väldigt obehagligt. Och det har jag liksom touchat vid i podden innan. Just det här att andra människors bemötande har en sån fruktansvärt avgörande roll i en persons liv om man har en BF-diagnos.
Verkligen.
Det kan verkligen vara liksom natt och dag.
Och det kan vara så små saker som man inte kan se om man inte har de här diagnoserna.
Nej, men det kan, alltså det är, och, ja precis, och det är också just det att så här, när man själv är i den åldern, då kan man inte reflektera över så här, på samma sätt att jag behöver någon som bemöter mig så här. Ibland bara klickar det med vissa eller inte. Liksom så här, jag hade hela livet trodde, eller hela livet, men hela barndomen och tonåren så trodde jag att jag var världssämst på matte. För att det är inget.
Men samma,
nej, men jag
hatade matte. Det var det värsta jag visste. Och nu för något år sedan när jag gick på folkhögskolan, då sa läraren att jag var typ bäst i klassen på matte. Du vet, så här, till och med jag själv kunde se att jag inte var så dålig på det. Det var ganska kul.
För då är det någon som lär ut på ett sätt som du hajar typ?
Nej, det var faktiskt inte det. Utan det var nog mer att jag själv hade hamnat i en plats i livet där jag inte var något problemboll längre och inte hatade mig själv och inte hade det här,
kunde ta till dig informationen,
ja,
på ett annat,
precis,
sätt.
Precis, att jag inte hatade skolan längre. Nu var det kul att gå i skolan och jag valt att gå i skolan själv för att jag vill det.
Det är ju superviktigt.
Och ja, hade till ett annat lugn inuti mig.
Det där är också fascinerande för att det har egentligen inte heller bara med liksom personers olika bemötanden, utan tid och timing är ju också liksom crucial för hur det ska bli. Det är klart som fan det är inte lätt för dig att så här, klara av mattelektioner om du går sönder inombords. Men för mig var det verkligen så att när jag fick en mattelärare som liksom visste att jag kunde bara hon gjorde på andra sätt, så fick jag jättebra betyg.
Det hade jag jättesvårt med det här med på matten, när det var någon som förklarade någonting, jag fattar ingenting. Men sen kom det någon annan och förklarade på ett helt annat sätt. Och jag bara, det här var ju hur enkelt som helst.
Det behöver inte vara så komplicerat.
Nej.
Men det är liksom, ja men jag tror att det är obehagligt.
Det värsta har varit när folk, eller när lärare har sagt att ja, men det här är inte så svårt, det borde du kunna.
Mm.
Och jag bara, fast jag kan det, men förklara det på ett sätt som jag förstår det på.
Då får man ju direkt också den här stämpeln av att så här, ja men då är jag ju sämst uppenbarligen. Då är det ingen idé att foka berätta. Ja, jag vet att jag hade en lärarperiod som det var verkligen så här, det kändes som att hen verkligen suckade varje gång jag räckte upp handen när det var liksom matematik.
Mm.
Och det var, det gjorde inte att jag fick upp liksom någon typ av ambition liksom. Men nej, jag känner liksom att så här, det hade ju varit en drömvärld om man liksom verkligen kunde välja rätt personer för rätt, rätt barn liksom, eller rätt elev.
Och det är så olika med olika ämnen i skolan. Jag vet historia. Och gud vad jag hatar det.
Mm.
Jag hatar ett starkt ord.
Nej, men säg.
Men jag har märkt att jag har svårt med verbala lektioner. Mm. Om någon står på en tavla och pratar om speciellt ett ämne som jag inte gillar, historia.
Mm.
Så blir det så sjukt ointressant och jag kan inte hänga med. De babblar, 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 babblar. Och jag sitter där och bara, nej, det här går inte. Hade jag däremot fått sitta med en bok och läsa, skriva, hade det ändå kunnat vara lite mer intressant. För då är det någonting som jag kan ta till mig och ta in.
Ja.
Utan att sitta där och inte förstå någonting.
Nej, men jag hör dig. Och alltså, jag vet ju att Alltså jag kan inte heller lyssna på någon som bara står rätt upp och ner. Det går inte och det spelar ingen roll hur mycket jag försöker. Och det som jag tycker är väldigt jobbigt som jag förstått idag, eller snarare så här, något som gör mig ledsen idag, det är att jag vet att så mycket energi i skolan har ju gått åt till att försöka lyssna på en lektion. Men sen så har jag inte haft någon energi över till de andra över att ens ta in ett ord typ. Men också just det här att hade jag bara fått göra någonting samtidigt så hade jag kunnat lyssna mycket bättre. Men jag fick inte rita samtidigt för då är man inte
närvarande.
Ja, närvarande. Och det där är liksom så här, alltså jag vet att det verkligen är en förändrad synsätt på det där idag och att det verkligen sker en förändring. Men alltså, om det är typ någon lärare som lyssnar nu, personer med ADHD, det är så jävla mycket lättare för oss att fokusera om vi får typ kladda på ett papper eller pilla med någonting. Alltså det är, alltså jag går sönder om jag ska sitta rakt upp och ner och lyssna på någon som bara står där. Alltså det går inte.
Det kanske låter konstigt att man behöver fokusera på någonting annat för att kunna fokusera på det.
Men det handlar ju om stimuli liksom.
Ja.
Nej men jag, alltså det är sånt där som jag liksom så här idag bara så här, fuck typ att jag inte växte upp typ nu. Över vissa specifika grejer som jag tror hade underlättat väldigt mycket saker. Men nog om det. Vi är denna vecka sponsrade av Cura of Sweden. Ni hörde rätt, tyngdtäckesvarumärket. Cura gör tyngdtäcken som är jättebra för oss med till exempel ADHD som har sömnsvårigheter och ångestproblematik. För de här täckena väger helt enkelt, det är en viss tyngd i dem. Och tyngden blir till tack vare så här små glaspärlor helt enkelt. Och det den gör det är att den får oss att så här inbefinna oss i någon typ av slags lugn för att liksom täcket omfamnar den. Lite som att så här få en kram. Så Cura har låtit mig få prova deras tyngdfilt i några veckor. Och
tyngdfilt?
Jag...
Finns det?
Ja, otroligt.
Wow.
Ja, det har jag ju. Jag har fått prova deras tyngdfilt i några veckor och det har varit en underbar upplevelse. Jag har liksom inte bara så här haft mitt underbara tyngdtäcke i sängen utan även kunnat ta tyngdfilten till soffan helt plötsligt. Så den har jag inte liksom nödvändigtvis för att somna utan mer att så här komma till ro när jag ska till exempel på, kolla på film och så vidare. Så det är ett enormt tips från mig till er. Och vi har ju såklart en kod att ge er. Och med koden OSSADHD så får ni 25% rabatt på Cura of Sweden. Ha det gött! Hej! Men okej, okay. Det var liksom en lärare där som var väldigt så här, det var en bra lärare för dig. Och sen så kom det in en ny. Och då började svaja igen. Skulle du säga att det var då det verkligen så här svajade till och det var mycket nedförsbacke konstant?
Alltså, svårt att komma ihåg hur stökigt det var innan också. Men jag tror att det var då det verkligen kraschade totalt. Men jag fick verkligen den här stämpeln att jag var problembarn. Mm. Och det tog jag åt mig väldigt snabbt och hårt.
Tog de andra barnen åt sig det också?
Ja, alltså till slut. Jag blev ju mobbad och blev utåtagerande.
Känner du liksom att de vuxna placerade dig i ett fack som också då gjorde att de andra barnen liksom i klassen föll efter eller hängde på lite?
Ja, men det skulle jag nog säga. Och absolut inte alla. Det fanns ju andra lärare som var bra och som såg mig. Men
du önskar ju idag att det hade gjorts på ett annorlunda sätt.
Ja.
Fick du stödpersonal då?
Ja, jag fick efter, jag vet inte riktigt när det var, men när de insåg att det inte funkar i klassrummet. Jag blev utslängd gång på gång efter massa bråk och att jag hade börjat kasta sudgummin eller vad det var.
Mm.
Då fick jag en stödpedagog som skulle vara med mig själv i ett annat rum.
Mm.
Och det funkade väl inte heller riktigt. För då hade jag redan börjat må så dåligt i min självkänsla. Och kände sig, varför ska jag sitta här? Varför ska jag inte vara i klassrummet? Till slut blev jag ju avstängd från den skolan.
Just det.
Och först fick jag vara hemma i flera månader, kanske ett halvår, ett år. Med min mamma för att de inte ville ha mig i skolan. Ensamheten växte. Jag hade inga vänner. Alla i den staden jag bodde i visste vem jag var.
Mm.
Alltså barn från andra skolor visste vem jag var.
Mm.
Jag var verkligen problembarnet. Det var skittufft. Och började bli deprimerad.
Det låter vidrigt.
Ja. Och sen blev jag avstängd från den här skolan och fick börja i en specialskola som skulle vara jättebra och ha förståelse för mig. Jag hatade att vara där.
Mm.
Väldigt snabbt så fick jag ju mina utbrott. Jag kände så här, varför ska jag gå här?
Mm. Ja, du berättade ju för mig förut när vi snackade lite innan vi började spela in podden att en gång så fick du ett ett utbrott och att de höll fast i och filmade.
Mm. Ja, de filmade mig när jag låg på marken och så sa jag att de skulle sluta filma mig.
Mm.
Och fråga varför de filmade mig. De bara, nej, vi ska inte, kommer inte sluta filma dig. Vi ska visa några filmer för din mamma så får hon se hur du beter dig. Det är så sjukt. Som varför min mamma inte visste om det innan.
Men efter det gick du ju inte tillbaka, eller hur?
Jag blev ju avstängd och fick vara hemma.
Mm.
Sen fick jag börja i en ny skola.
Mm.
Och hoppade in i en ny klass. Och det funkar inte heller. Börja funkar det väl, men...
Det var som en konstant negativ loop.
Ja, min självkänsla var ju verkligen på botten. Och väldigt snabbt i den skolan såg jag alla andra mig som problembarnet också.
Mm.
Och till slut så fick jag inte gå kvar där heller. Men sen fick jag börja på en annan skola som hade kunskap om NPF.
Mm. Och det såg liksom en ytterligare en sådan liksom,
men det här var bra. Och det fungerade ganska bra. Men efter alla tuffa tider i skolan jag hade haft innan och det var mycket bråk hemma också.
Mm.
Var det bråk i skolan var det ju ännu mer bråk hemma. Men det var skit. Och när jag var 13 då, när jag hade börjat på den här nya skolan så började jag självskada. Ville inte leva helt enkelt. Jag mådde skit. Så tyvärr kunde inte jag gå kvar där för att jag blev placerad på ett behandlingshem. Mm. Det var ett bråk hemma som ledde till att jag blev placerad.
Mm.
Och det funkade inte heller på behandlingshemmen. Så jag blev inlåst på institutioner.
Mm.
Och min andra institution när jag var 14, den hamnade jag på för att göra en till utredning.
Mm.
Så de misstänkte att jag hade någonting annat än ADHD.
Just det, och det var då du fick din autism.
Ja, mm. Precis. Och efter det så fick jag flytta till ett behandlingshem i Jönköping. Jag fick börja på en skola som hade kunskap om mina diagnoser.
Ja.
Och det är den enda skolan jag har fått betyg i. Det funkade skitbra där. Jag fick sitta själv i ett litet rum, i mitt egna klassrum.
Mm.
Och ibland hade vi lektioner med tillsammans med andra.
Mm.
Och det funkade så bra för att jag blev inte störd av andra. Och när jag tappade fokus eller inte förstod någonting så var det ingen som blev störd av att jag tappade fokus. Och jag hade...
Du fick vara i fred.
Ja, och jag fick enormt stort stöd. Mm. Lärare som såg mig, förstod mig. Och som inte skuldbeläggde mig om jag acted out eller whatever. Jag började spela trummor under den perioden.
Vad fint!
Jag hade en konsert på Stora torget i Jönköping.
Mm.
Där jag skulle köra lite trummor. Och då kom en av lärarna och kollade också.
Vad fint!
Och att liksom känna då att den här läraren kommer på sin fritid för att se mig på en scen. Hon måste verkligen gilla mig.
Ja.
Det är ingen annan lärare som har gillat mig. Eller jo, det finns väl några, men...
Men det kändes starkt i dig och du behövde väl verkligen det med tanke på allt du behövde gå igenom.
Och jag hade, efter allt jag hade gått igenom innan med institutioner och behandlingshem där det inte hade funkat så mådde jag väldigt bra i början.
Mm.
På det här behandlingshemmet och i den skolan. Jag hade skitbra faktiskt. Och fick vänner till och med.
Mm.
Men jag hade ju väldigt mycket trauman och fortfarande sjukt dålig självkänsla. Så jag började ju röka hasch och blev snabbt skickad tillbaka till institutioner.
Det var liksom ett sätt för dig att fly all smärta, tänkte
jag. Mm. Det var ju svårt att se någon framtid.
Mm.
Även om jag försökte gå på någon så här gymnasiemässa och försöka ha några planer för framtiden så visste jag inte vad jag ville. Och jag mådde så dåligt så det fanns egentligen inget jag ville.
Men du var väl så nedbruten att liksom man kan inte se... Det är svårt att se något ljus då överhuvudtaget. Liksom.
Ja. Och idag så är jag så ledsen över att jag mådde så dåligt då.
Mm.
För jag hade verkligen chansen på det här behandlingshemmet och i den skolan. Men med de möjligheterna jag hade med mitt mående så gick det inte.
Det gör ont i mig att lyssna, för det känns som att liksom du har behövt hoppa runt på ställen där de inte ens liksom vet vad de gör, istället för att man bara från början sätter.
Och där de har helt fel approacher.
Men jag förstår inte heller hur man liksom, hur man som vuxen när man tar emot ett barn som dig, att man liksom möter hårt mot hårt.
Nej, det funkar ju inte alls.
Det är ju liksom som att be om att du ska bara må ännu sämre och bete dig på fortsatt samma sätt. Och liksom att så här, du, det är klart som fan du inte känner någon liksom tillit till någon eller liksom en trygghet som gör att du kan känna dig lugn i det du gör. Det är klart du ballar ur.
Ibland så hittade jag personer, vuxna, runt om mig på olika ställen där jag bodde som faktiskt såg mig och som jag fick tillit till.
Ja.
Som kunde se om jag blev stissig eller om jag var nära att få ett utbrott. Och då hanterade de det på ett bra sätt. Istället för att börja skrika på mig eller se åt mig att sluta, så kunde de hitta på någonting med mig istället. Ta en biltur.
Mm.
Lyssna på musik, ut och fotografera.
För att tänka på något annat liksom. Ta dig ut ur känslan kanske.
Ja.
När du började röka hash, kändes det liksom som att det var enda sättet för dig där och då att så här slappna av liksom och känna att livet var lite bättre typ?
Slappna och slappna av, men ja, då behövde jag inte tänka på någonting av det jobbiga. Utan ska jag inte prata för mycket om.
Men vi kan vara så här, att jag bara frågar. Så här, när du sen, men okej, du började alltså då röka hash och blev avstängd på behandlingshemmet.
Mm.
Och då hamnade du på institution.
Ja.
Och hur många år behövde du vara på institution?
Alltså jag hamnade ju på en institution då.
Mm.
Och där skulle jag vara för att tänka över mitt beteende.
Alltså du är typ en handbok på hur man inte ska behandla ett barn och en ungdom som har diagnos och har massa trauman och massa bagage. Alltså så här, förlåt, men jag måste bara säga det här. Att du i ung ålder röker hash för att du mår dåligt, det är inte konstigt. Då kanske snarare vuxna människor ska ställa sig frågan, varför behöver Stella göra detta? Varför gör Stella det här? Vad är det som får henne att ta det beslutet och det valet? Istället för att på riktigt låsa in dig och säga att du ska tänka över ditt beteende.
För det funkar inte alls. Jag mådde skitdåligt på den här institutionen. Och började skada mig själv där inne. Och skickades fram och tillbaka till psyket och SIS.
Mm.
Och efter en månad blev jag släppt därifrån. Fick komma tillbaka till behandlingshemmet.
Mm.
Tror du att jag mådde bättre då?
Nej.
Nej, det gjorde jag inte. Jag sket i allt. Och fortsatte röka på. Och dricka mer än någonsin innan.
Nej.
Och jag sket verkligen i allt. Det fanns ingen framtid.
Det känns som att istället för att du skulle få hjälp så blev du alltid straffad.
Ja.
Men när du liksom var så nedbruten som du var då, kändes det liksom som att så här, hur ska någonting funka för mig liksom? Var det nattsvart liksom?
Det var det. Allt jag tänkte på var drogerna. Flykt från verkligheten. Och sen var jag snabbt tillbaka på SIS igen. Och då var jag spenderade hela mina tonår där. Och när jag var, ska jag säga, gammal var jag? Jag var 18 när jag blev släppt från SIS.
För då hade man ingen rätt att behålla dig, va?
Jo, det hade de. Men då kände jag väl att jag hade varit där så länge. Och det var väl lite bättre.
Mm.
Eller svårt att säga, för det var... Det
kan vara en mängd faktorer som gjorde liksom att du...
Ja. Men jag blev släppt i alla fall. Och mådde skit fortfarande.
Mm.
Och jag fick en stödlägenhet från SOS och kontaktpersoner som jag skulle träffa varje dag eller vad det var, någon gång i veckan. Och jag mådde skitdåligt och fortsatte ju knarka mer än tidigare, djupare grejer. Och där hade de inte mycket förståelse heller. Och det blev snabbt att jag blev avstängd från det behandlingshemmet.
Får jag fråga en sak? När du var på det behandlingshemmet, hade de någonsin liksom dina diagnoser i beaktning?
De visste ju om dem.
Men det känns inte som de är liksom anpassade.
Nej, det är ju många som jobbar där som gillar att använda sin makt. Mm. Om vi säger så.
Ja, det har man ju förstått så mycket i media som har släppts nyligen och som jag tycker är jätteviktigt att den diskussionen tas upp. Statens våld mot unga, eller?
Mm.
Ja.
Och cis-tjejer som jag själv är med i.
En jätteviktig organisation.
Det var sista behandlingshemmet. Efter det så sa att jag inte fick komma tillbaka till behandlingshemmet.
Mm.
Och jag bara, men okej, men vart fan ska jag ta vägen? Jag tänker, kan inte gå hem och sova hemma? Och de bara, nej, men du får lösa det tills vi har hittat något nytt ställe till dig. Jag bara, men vart ska jag ta vägen? De bara, du får väl bo hos vänner eller någonting, vi vet inte. Så jag sov hos mina vänner under någon eller några veckor där då. Och sen fick jag en stödlägenhet i Gullmarsplan.
Mm.
Och där fick jag bo själv i en egen lägenhet och ha kontaktpersoner som var jättefina och förstod mig. Och jag kunde leva ganska fritt. Och under den här perioden så hittade jag också min biologiska familj. Mina två stora systrar i Italien.
Mm.
Glömde säga, jag är adopterad.
Ja.
Ja, jag är adopterad från Belarus.
Stella är adopted. Yes.
Jag kom till Sverige när jag var 2,5.
Mm.
Och jag har alltid vetat att jag har två stora systrar i Italien. Och när jag då var 19 så åkte jag tillbaka till Belarus för att leta efter min familj.
Mm.
Och jag träffade min moster
och
jag var på min mamma och mormors begravningsplatser.
Vad fint.
Det var jättefint. Och det är, jag kallar det för livets resa. För det var verkligen livets resa jag gjorde.
Hitta hem lite. Eller?
Mm. Och jag fick åkte till den byn där jag har bott som bebis. Och träffade folk som kände min familj och fick mer förståelse för mig själv. Och, för det var så mycket de berättade om min mamma till exempel. Som var så, som är så likt mig.
Mm.
Och de kunde kolla på mig och sen säga att så här, sättet som du pratar på eller sättet som du gör det här, det är exakt som din mamma. 2 veckor senare när jag hade kommit tillbaka till Sverige så fick jag ett mail med min ena systers italienska pappas namn. Så jag gick in på Facebook och googlade, höll jag på att säga. Och jag gick in på Facebook och hittade mina systrar direkt. Sen när vi äntligen fick kontakt efter några veckor så var det sjukaste jag har varit med om.
Mm.